Och skidor längs gnistrande vita fjäll med milslång utsikt. Klättring uppför branta bergsklippor. På jakt efter norrsken, mård, ripor och talbar att koka te på. Vandring längs Kungsleden, matlagning utomhus och överlevnadstips om olyckan skulle vara framme. Jag heter Linnea Lotto och det här året har Ute med P1 åkt från Strängsered i söder till Abisko i norr. Och den närmaste timmen ska vi åka på en resa genom Sverige och möta människorna som dras till äventyret, ansträngningen och avkopplingen i naturen. Vi börjar i Grövelsjön i Dalarna där jag träffade David Eriksson och Niklas Bentzer som tillsammans bestämde sig för att åka 253 mil genom den skandinaviska fjällvärlden.
Ja, då har vi åkt några kilometer nu in i genom skogen och kommit upp högre och högre upp på fjället. Och vi har en fantastisk utsikt över de norska fjällen på andra sidan Grövelsjön. På den sidan vi är har vi hittat en liten rastplats. Hur går det, Niklas?
Ja, det går bra. Det var snö och blåst lite grann. Det var ganska mycket löst här i skogen faktiskt. Jag håller på att gräva fram dörren här nu till den torvkåtan som vi tänkte vi skulle gå in och rasta lite grann i. Det är en gammal samisk boplats. Det är aldrig fel att ha med sig en spade ändå när man är ute på fjällen. Det ska man väl ha på vintern. Det är ett säkerhetsutrustning.
Vad sa du? Ja, men det räcker så där. Nu är det bra med luft.
Niklas och David lämnade familj och vänner och gav sig ut tillsammans med tält, skidor och allt som är nödvändigt att ha med på en 5 månader lång resa.
Det är hela dygnet vi delar tillsammans under 5 månaders tid. Och vi bor i ett tält som det kanske är 6 kvadratmeter tillsammans med en annan människa. Och många äkta makar är ju inte ens tillsammans så mycket. Så det är så vi skulle bli den största utmaningen. Och därför så, som en del av förberedelserna, så skrev ett dokument faktiskt innan. Hur vi ska bemöta varandra under turen, hur vi vill bemöta varandra. Och för att göra det klart och tydligt för oss. Och då kom vi fram till just nyckelorden varm, torr och mätt. Om vi till exempel ska slå upp tält på kvällen. Och så tycker jag att här står tältet jättebra. Och Niklas har parkerat sin pulka 40 meter längre bort och tycker att där skulle tältet stå alldeles bra. Istället för att jag då talar om för Niklas att jag tycker att han är helt knäpp som vill ha tältet där borta. Och att han inte kan tänka bra som vill ha det där. Så bara... Ja, vi kom överens och reste tältet. Vi behöver inte säga exakt vad det ska vara. Vi har bestämt innan att i sådana situationer där båda är kanske lite kalla, blöta, hungriga. Det bara ser vi till att få problemet löst utan att fundera så mycket på det. Och när vi väl sitter i tältet sen har vi tagit på oss torrt. Vi har blivit varma och ätit gott. Helt plötsligt så är ju inte Niklas knäpp längre. Utan problemet det låg hos mig. Men hade jag då för några minuter sedan talat om för Niklas att han var dum, då risken att det hade släpat efter och att vi fortfarande hade sagt saker till varandra som vi egentligen inte menade men som är svåra att ta tillbaks. Så varmt, torr och mätt utgick vi ifrån och då lyckades vi hålla sams hela vintern.
Vi lämnar den varma kåtan just vid trädgränsen där i Grövelsjön och beger oss till Sundsvall. Där finns Harriet Hultin som är instruktör i Svenska överlevnadssällskapet. För det kan ju gå snett när man är ute. Du kan ha otur och skada dig eller kanske gå vilse. Och då är det bra att veta hur man ska göra för att klara en eller kanske flera nätter ute i det fria.
Ja, har du tillgång att göra eld, då är ju det fantastiskt bra. Du ska bygga en bivack om du har den tiden och det går att göra relativt enkelt. Har du inte tiden så krypa under en gran som är relativt tät och så bygga upp. Det som är viktigast när du ska sova på marken det är ju att bygga så tjockt du kan under. Och där brukar man ju prata om granris, men vi har gjort tester på det där med fuktmätare och termometrar och torrt ris som du plockar under granarna, det här tunna, torra. Du bygger kanske först lite tjockare, sen bygger du på och tunnare kvistar ju längre upp du kommer torrt. Det är det absolut bästa. Det är bättre än granris därför att granris är lite fuktig och det kyler i längden. Det som är ett bra tips det är ju att har du fått igång en eld, då tar du stenar. i olika storlekar. Så lägger du dem elden och så lägger du lite extra. Sen när du har fått varma stenar så lägger du en i magen, kryper ihop, en bak i ryggen, en i nacken och sen någon kanske ligger och kramar. Och så har du fler stenar på elden, så när du, de där är kall och då vaknar du, då byter du ut dem till varma stenar. Och även små stenar kunde man då ta sig kängorna och lägga och torka kängorna. Och stoppa i strumporna och torka blöta sockar och så. Men man får inte ha för heta stenar för då brinner strumporna upp.
När det gäller vintern då, om man hamnar, då kan man ju skotta upp en bivack. Men då krävs det ju för sig att man har en spade med sig. Vad gör man om man måste övernatta fast man inte hade tänkt det på vintern?
Ja, det är ju också förutsättningarna. Har du en sovsäck? Det går ju att göra en snögrop. Du gräver ner ett hål i marken, lägger ett botten utav gärna torra kvistar och kryper ner i din sovsäck. Det går att sova så. En bra vintersäck, då det klarar du det länge på.
Tips där från överlevnadsexperten Harriet Hultin. Och på vår Facebook-sida kan du se en film där turskidåkarna Niklas och David tipsar om vad som är viktigt att ha med i packningen inför en skidtur på fjället. Sök på Ute med P1. Att göra ett stort äventyr med en kompis är en utmaning. Och för alla går det inte lika bra som för David och Niklas. Det vet Ulrika Lindroth som skulle skida Vita bandet i vintras.
Jens och jag känner att vi hade fått tillräckligt av varandra efter 6 veckor. Så i Hemavan så sa vi att vi byter upp och fortsätter på egen hand. Och första dagarna i Hemavan, jag stannade där en extra dag. Så visste jag inte helt vad jag skulle göra. Jag tänkte, men jag är väl inte en sån som gör tur ensam, hade jag tänkt. Och inte en sån här skitur och ensam. Oha, så ska jag bryta nu? Ska jag åka hem nu, tänkte jag. Nej, det kändes ju också jättetråkigt. Jag hade ju verkligen planerat och sett fram emot att se alla de här områdena. Och Sarek och Abisko igen och norr om. Och jag hade verkligen sett fram emot att se själva naturen. Så tänkte jag där, men jag får prova. Och största utmaningen för mig är ju inte att gå på dagarna. Jag liksom hittar ju vart jag ska och klarar jag väl utrustning naturligtvis och så. Men att för mig är det mycket att jag är lite mörkrädd. Och det brukar jag inte prata om, för jag tycker inte man behöver måla fan på väggen så värst. Men det var verkligen det största problemet. Och sover man dåligt flera nätter i rad, men vi är helt urpumpad. Så jag hade en dipp i Ammarnäs när jag tänkte att nej, nu skiter jag där, nu åker jag hem. Det var för jobbigt.
Men hur löste du det då?
Ja, då hade jag en fantastisk vän, Nina, som tyvärr ringde till och sa det. Nej, nu bryter jag, nu skiter jag och åker hem. Och hon sa det, nej, det ska du inte göra. Du ska försöka vidare. Och hon hade provat, hon har vandrat gröna bandet. Så hon hade lite erfarenhet om det här med hur man känner. Och hon sa det, nej, men du ska inte bryta upp, du ska stanna kvar. Jag ska lösa, jag ska hitta någonting som du kan bli glad av. Så ringde hon runt och hittade ett par i Ammarnäs så jag kunde få bo över en natt. Så de plockade upp mig i Ammarnäs och skjutsade hem mig. Jag var helt slut och de serverade mat och jag fick duscha och ta vilket schampo som jag ville ha. Och balsam och hudkrämer och grejer. Jag blev helt bortlyxad och fick sova in en säng, en natt i deras säng. Och inte deras, i deras gästsäng. Och efter det så var jag så fylld av energi igen, så då fortsatte jag. Och efter det då kom jag på banan igen och hittade motivationen och drivet och... Och trivdes så himla bra. Jag kände mig så otroligt stolt för att jag fixade att sova ensam. Vinterfjäll ensam är ju inte helt oproblematiskt om det skulle hända någonting. Så nej, det är jag jätteglad för. Man får ju mycket mer tid att tänka om man går och sjunger och man går och tänker. Och man kanske tänker på någonting glatt om man går och skrattar. Man tänker på någonting sorgligt och så gråter man en skvätt. Och man får vara så där precis hur löjlig som man vill, för man är bara ensam.
Hur var det då, jag tänker, det här med att du bröt med din reskamrat? Påverkade det mycket? Var det svårt beslut att komma fram till?
Ja, det gick väl lite neråt ganska många veckor innan det blev för mycket, så att säga. Och det blev för att vi inte var snälla mot varandra längre. Och vi är lite olika med att ta beslut. Jag kanske är lite mer drastisk. Och, så det var väl jag som sa till slut att nej, men nu... Jag vill inte vara och göra det här längre. Det känns inte bra i min mage. Så det är klart att det påverkar ju. Och det blev ju en viktig grej för mig också. Att jag fick känna att nu tar jag det här beslutet och jag står för det. Och det kanske var jättedumt för jag kanske inte klarar det här ensam. Men jag mådde inte bra så som det var. Så då tog jag det beslutet. Så man vill ju ha det så bra som möjligt för sig själv i slutändan. Så det växte jag av också naturligtvis. Men vi, herregud, vi är ju kompisar fortfarande. Det är ju bara det att vi vet att vi kanske inte ska tillbringa mer än 6 veckor bara han och jag i tält. Det är ju faktiskt väldigt speciella omständigheter. Så vi är fortfarande vänner och pratar ju och har träffats.
Alla vill eller kan inte göra den där stora utmaningen. Och då får man vara kreativ om man ändå vill vara ute i naturen så mycket som möjligt. Trebarnsmamman Louise Östberg bestämde sig för att göra ett äventyr varje dag i ett år. För att se om flera små äventyr kan ge samma känsla som ett stort. När hon började utmaningen, då bodde familjen på Lidingö. Men innan året var slut hade flyttlasset gått till fjällbyn Funäsdalen i Härjedalen.
Ja, jag gick och drömde om att leva ett äventyrligare liv. Jag levde nog ett ganska vanligt, vad ska man säga, Stockholms förortsmammeliv med 3 ganska små barn och heltidsjobb som egenföretagare. Och körde skjutsa barn till träning och tvätta kläder och handla mat och laga mat och besteg det där evigt höga tvättberget och allt liksom som hör småbarnslivet till. Men jag drömde ändå om att leva ett äventyrligare liv, så i tanken var jag ofta någon annanstans. Men så varken ville eller kunde jag lämna man och barn och jobb och allt vad det är och dra iväg på något långt äventyr och vara borta i flera veckor eller kanske till och med månader. Och det var då jag kom på att jag ville liksom inte ge upp den här drömmen, utan jag ville prova och göra någonting som passade mig. Och då kom jag på att jag kunde göra ett litet äventyr varje dag. Och då göra det lite mer extremt då, så att hålla på i 365 dagar. Så ett äventyr om dagen i ett år. För att utforska om summan av många små äventyr kunde leda till samma stora, liknande känsla eller samma förändring som ett stort äventyr. Så det var så det började.
Och då bodde du på Lidingö i Stockholm. Och då har du ju liksom inte några magnifika fjäll att bestiga och klippor att klättra på. I alla fall inte just runt knuten kanske. Vad gjorde du då?
Ja, men det finns ju ganska mycket. Stockholm erbjuder ju faktiskt en hel del äventyrsmöjligheter. Det finns en hel del klippklättring, replängd. Men då kanske det är bara en replängd istället. Jag var inte en sån här riktig löpare. Jag sprang mycket i samma motionsspår, samma 5 kilometer slinga runt. Men då fick jag istället utmana mina gränser och springa rakt ut i skogen. Kanske på kompassriktning. Jag provade orientering, någonting som jag inte hade gjort sedan jag gick i 9:an i högstadiet. Så det vart som ett äventyr. Så jag fick hitta äventyr i vardagen. Och sen hängde jag med många. Jag fick lära känna väldigt många nya människor och utmana mina gränser och ta kontakt med nya människor för att få hänga med dem på äventyr. Köra draghund, klättra som jag sa då, simma öppet vatten. Jag är inte alls någon fan av öppet vatten. Så jag simmade en hel del öppet vatten och testade mina gränser där. Ut och rida, westernridning, vart ett äventyr i sig. Och sen reste jag ganska mycket, jag reste mycket jobbet. Och då fick jag, om jag var i Stavanger en kväll eller i Göteborg över dagen, hitta som äventyrsmöjligheter. Kanske istället för att sitta på ett café mellan 2 möten, hyra en kajak och paddla runt Göteborg till exempel, gjorde jag någon gång. Och i Stavanger hittade jag på att jag skulle köra geocaching, alltså skattjakt med GPS som man letar efter gömda skatter inne i en stad. Så det finns äventyrsmöjligheter överallt.
Hade du någon sorts lägsta nivå på vad ett äventyr kunde vara?
Ja, det är nog den vanligaste frågan jag har fått. Jag satte ingen tidsgräns, för jag ville att till exempel bada isvak skulle räknas, och det ville inte jag göra mer än kanske max en minut. Men de flesta äventyren var ju ändå minst kanske en halvtimme långa, så det tog ändå en del tid. Och gräns för vad som var äventyr, det sattes av mig eller den som följde med mig, så skulle det kännas som ett äventyr. Och ett bra exempel är ju det vi precis har gjort nu på klätterleden via Fratan, där jag går upp den ofta, där jag egentligen numera jobbar som guide. Medan du, Linnea, aldrig hade varit där, och det varit ett riktigt äventyr och du fick testa dina gränser. Så att definitionen av äventyr, det ligger för mig otroligt mycket i den som utför äventyret. Till exempel mina barn, min yngsta dotter, hon var bara 3 år då. Och att sticka ut och tälta var jättestort för henne, och det vågade hon faktiskt inte. Hon var rädd för tältet, så en dag stack vi ut och dagtältade och satte upp tältet och bara hängde där på dagen och läste sagor och lagade mat. Och det var ett tillräckligt stort äventyr för henne.
Men då tänker jag så här, det är 365 dagar, och i början kanske man säger, ja, nu ska jag köra, det här är så bra, jag är så peppad, jag ska blogga om det, vad som helst, berätta för alla. Men sen är du inne på så här 176 dagen och bara,
fan ska jag göra nu?
Ja, men det vart, jag trodde att det skulle bli så, men det vart lite som en livsstil. Det vart verkligen det här jag funderade på, om det skulle bli en livsstilsförändring. Det blev verkligen det. Jag fick kontakt med en massa nya människor och jag blev riktigt bra på att hitta andra organisationer, typ Friluftsfrämjandet var jag ute med väldigt mycket på olika äventyrsaktiviteter som den typen av organisationer har. Så att jag hängde med på mycket, för då var det lätt att någon annan anordnade äventyr och tog mig. Så det var inte bara jag som fixade.
Hur var det då? Var det någon gång som du faktiskt inte, av de där 365, var det verkligen 365 äventyr?
Ja, det blev ett varje dag. Till och med magsjuka barn hemma, då tog jag fram en slackline och satt upp mellan träden. Alltså en slackline är som en balanslina, en smal smalt band, och spände upp mellan träden utanför huset så jag kunde fortfarande se in genom balkongdörren och gå på min slackline. Mina grannar måste ha undrat vad det var för en konstig prick som gick balansgång på lina. Eller när jag själv var sjuk så var jag, det minsta äventyret jag gjorde, det var nog att ta dunsovsäcken och ligga under lag och ligga och sova middag under en gran. Men då hade jag 40 graders feber.
Så det var okej. Du sa att det var okej till dig själv?
Ja, jag tyckte att det var okej. Och jag kände mig bättre faktiskt där ute under granen. Jag låg och studerade. Men de flesta var ju bra mycket större äventyr än så. Men det blev någonting litet varje dag.
Vad hände med dig inuti dig när du gjorde det här? För du ville ju se om det gav någon effekt. Och du sa tidigare att det tyckte du att det gjorde. Så på vilket sätt?
Men dels så utmanade jag mina gränser för vad jag tycker är okej. Jag testade att göra någonting som för mig innebär att ta en liten risk. Och att ta en liten risk varje dag, då kan man komma ganska långt på under ett år. Så jag tror att jag blev modigare och vågade mer. Och sen tycker jag bara en sån sak som att ta kontakt med främmande människor kan vara otäckt. Och det fick jag ju verkligen öva på, för jag var ju tvungen att hänga med andra ut, för det blev både tråkigt och ohållbart att göra alla äventyr själv. Men den största förändringen var nog att jag träffade många människor som hade valt ett annan livsstil. Och det ledde så småningom till att jag och min familj fullföljde vår dröm om att flytta till fjällen. Så nu vi flyttade från Lidingö under äventyrsåret till Funäsdalen. Och det tror jag, det var ju definitivt den allra största resultatet av äventyrsåret. Jag tror kanske inte att vi hade gjort det annars, för jag kom i kontakt med så många som valde ett annat, som hade valt ett annat liv och insåg att det är möjligt, vi kan följa våran dröm.
Idag har ju du då utmanat mig enormt. För mig var det verkligen en superutmaning. Av dina grejer då, du nämnde vatten, att simma i vatten, vad var det för saker som skrämde dig som du ändå vågade dig på?
Jag är mörkrädd, väldigt mörkrädd, och jag är rädd för att vara ensam på läskiga ställen. Så för mig var nog de största utmaningarna att ge mig ut och springa själv och cykla själv i mörker i Stockholms nära skogar. För jag är bra mycket mer rädd i den typen av skog än vad jag är här uppe. Jag är inte ett dugg rädd för att vara ensam.
När jag träffade Louise i Funäsdalen fick jag utmana mig precis som hon hade gjort. Vi klättrade upp för Funäsdalsberget längs bergskanten. Över 300 höjdmeter. Något som jag aldrig hade gjort tidigare och något jag aldrig trodde att jag skulle klara av. Men på något sätt tog jag mig upp, och precis som Louise hade sagt så kände jag mig faktiskt mycket modigare efteråt. Om du vill höra mer av Louise och min utmaning eller på något annat avsnitt från Ute med P1, så finns allt samlat där poddar finns. Sök på Ute med P1 så hittar du alla programmen. Nu ska vi vidare genom landet. En del människor reser långt för att hitta lugnet eller utmaningen i naturen. Andra har det alldeles runt knuten.
Du ska inte åka bil, du ska här. Pulka. Hej. Poppin.
Med kungsörnar, älgar, järvar, björnar, tjädrar, lodjur, ripor, orrar, harar och renar som grannar bor Miranda Fringshof tillsammans med sin man och son vid foten av Blaikfjällets naturreservat i den lilla byn Högland utanför Dorotea.
Ja, jag känner mig otroligt lycklig lottad som bor som jag gör med den skog och de marker som jag har. Dessutom så känner jag mig otroligt stolt över att vara jägare på det viset att jag kan skaffa mig mitt eget föda. Att det är djur i skogen som har haft det bra. Mitt byte har haft det bra ända tills jag skjuter det. Och det är inte behandlat med massa antibiotika och grejer. Och bodd trångt och det är klart jag brukar ibland höra, ja, men och jaga det, det är väl inget kul. Och, hur kan du liksom trycka på en avtryckare och skjuta en fin en älg? Och de tycker det är hemskt. De vill inte höra då jag berättar att jag har skjutit en älg eller att jag skjutit en ripa eller en tjäder eller något. De tycker att det är hemskt. Men då försöker jag förklara för dem att de djuren har det mycket bättre. De köper ju väldigt mycket som konserverad korv. Och de blundar som före. Bara jag inte ser så då kan jag ändå stoppa det i munnen. Många tror att vi bara är ute och springer som galningar och skjuter djur. Men det är inte så. Jag menar, det är så mycket fint runt omkring. Man får se olika djur i skogen och ibland blir man skrämd av en hare som ligger och trycker under en gran. Och ibland så kommer pärluggla och sätter sig bredvid mig liksom där jag sitter och fika. Eller lavskrikan tjuver en fläskbit. Det är så mycket runt omkring. Och så alla färger. Och det, jakt är inte bara döda.
Kom hit. Nu ska jag ta fram en jätteäcklig mål utan skinn. Jag har en väninna som sa så här att Miranda tycker att du är ganska konstig.
Oj,
som håller på med sånt där. Men det här är mål då.
Här har vi alltså då ett
skadedjur.
Ett skadedjur. Med ett målhuvud. Ett mål.
Som är flodd.
Ja, inga skinn kvar på den. Men man ser de där små rackarns tänderna. Det var ju inte, de ser inte något trevliga ut.
Nej.
Riktigt vassa tänder.
Ja.
Men det här är ju inte jakt, det här är ju viltvård, eller?
Det här är viltvård. Och det ska alla som jagar tycka syssla med. För menar, man kan inte bara ta naturen, man måste hjälpa den också. Och jag tycker att, jag brukar säga som så, för varje fågel jag skjuter så är jag skyldig att ta en mål. Så har jag skjutit 5 fåglar, tjädrar, då ska jag ta 5 målar. Och jag brukar för det mesta klara upp det. Målen och räven, det är någonting jag satsar mycket på.
Men då kanske någon tänker som inte jagar att ja, men vad har de? Det är väl något större djur som äter dem och den här cirkeln som finns. Varför ska vi gå in där och bry oss?
Vi är ju med i den cirkeln också. Vi är ju också djur på ett sätt. Så jag brukar säga att en mård är ungefär som 30 jägare.
Är det så pass? Så mycket de tar?
Jo. En rävkull till exempel på 3 valpar. Den äter på en sommar 1 ton kött. Det är klart, det är ju inte bara tjäder. Den äter ju rådjurskydd och råttor och sånt där. Men 1 ton är ganska mycket.
Nu är vi på fälla nummer 2.
Ja. Nu är vi...
Ska vi åka ytterligare?
Det här är mitt favoritställe på fjället. Här har jag jagat jättemycket fåglar. Yes! Jajamän! Woho! Det är alltid lika roligt.
Det är alltså en mårdrackare. Se vad sånt som sticker ut.
Nu ska du få se en med hår på och en som inte är flott.
Jaha.
Men nu har vi lite jobb framför oss, så nu måste försöka öppna fälla och få ut den. Så vi får ta med oss den och gillra på nytt. För jag vill ju helst att den är gillra så vi kan få en till.
Mm.
Så det här är lycka.
Favostället.
Ja, jag blir alltid lika glad. Ja. Det känns ju bra i jägarhjärtat.
Ja, och bor man inte nära naturen kan man ju se till att ha det som jobb. Den hittills kallaste inspelningen jag har gjort var med Peter Rosén i Abisko, som var forskare men blev fotograf. Dagen vi träffades var det 25 minusgrader och vi fotade midvintersolen på dagen och norrskenet på kvällen. Och vi pratade om hans passion för att fota naturen. Nu för tiden ligger han helst gömd i en låda i skogen i väntan på vilda djur.
Ja, vi hoppar in i en liten låda som då ska skydda oss ifrån... Ja, vi har förberett så att de inte ska känna så mycket av vår lukt och så vidare. Och vi sitter tysta där så att de inte ska märka så mycket av oss. Och de placerar vi på ett fint ställe och där vi tror att djuren ska dyka förbi. Ofta så lägger vi ut då en åtel också så att de ska lockas till platsen. Och väntar vi tillräckligt länge så kommer ofta djuren fram. Och då är det som att sitta i en meditativ känsla liksom i flera dygn på raken, men som helt plötsligt då bryts av att djuret plötsligt finns där framför en och adrenalinkicken kommer där man blir totalt fokuserad att fånga bilder på de här djuren. Så det är en riktigt häftig känsla.
När du åker iväg ensam så där då, för mig låter det lite smått galet.
Ja, men jag är galen. Det som är så fascinerande att efter ett halvt dygn någonting så kommer man in i en meditativ känsla där faktiskt tiden bara flyger förbi och det kan gå timmar utan att jag tänker egentligen någonting. Och man växlar mellan att vara lite grann i dvala, halvsova och titta ut ibland och se om det är något djur där och sen faller man tillbaks till den här meditativa känslan igen. Och efter att jag suttit i några dagar i sånt gömsle så kompisar brukar berätta för mig att det finns ingen gång där de ser att jag är så glad som när jag kommit ut från några dagar i ett gömsle. Och antagligen det är för att man kommer tillbaka till någon slags inre harmoni. Men ändå tror jag viktigt för min del är att ha en uppgift faktiskt när jag sitter där. Det är att fånga bra bilder på djuren. Och det är det som kanske driver mig i slutändan.
Och att ligga i gömslet dag ut och dag in ger resultat. Peter berättar om ett av sina starkaste minnen, det här på gränsen mellan Finland och Ryssland, när han en tidig morgon ser en björn komma upp på myren framför honom. Men så ser han att björnen inte är ensam. I skogsbrynet kommer tre vargar fram.
Och plötsligt så sätter vargarna fart mot björnen och det var en rejäl jakt över myren. Det hade då tre vargar som jagar en björn. Och det är klart att då pumpar jag adrenalinet där och ett tillfälle som man verkligen vill fånga på bild också.
Lyckades du med det?
Jo, jag lyckades med det, absolut. Så att jag fick till en bra panorering på det också så att bildbevis finns.
Nu har vi tagit oss från Grövelsjön till Funäsdalen, till Bilaikfjället, till Abisko. Och jag känner lite grann hur det börjar kurra i magen. Tur då att vi har friluftskocken Erik Thornblad som är expert på det här med att laga mat utomhus.
Nu ligger de här biffarna och friteras, som simmar här i fett. Och det är precis som det ska vara.
Recept på Eriks frukostgröt som passar bra inför en lång vandring och kikärtsbiffar med dill och parmesan finns på sverigesradio.se. Sök där på Ute med P1. Är du intresserad av att äta mer vegetariskt så är det här hans bästa tips om du vill få in mer grönt även ute på tur.
Jag skulle säga att det är smart att använda fettrika livsmedel som ost och nötter. Alltså ha massor av nötter. Nötter innehåller ju både fett, protein och så är det ju sjukt gott. Ost innehåller också fett och protein, sjukt gott. Sen finns det ett gäng linser och bönor som är snabb, som kokar snabbt då. Speciellt om man blötlägger dem i kanske ett par timmar. Det finns svarta linser och röda linser och gula linser. Så kan du blötlägga en timme i kallt vatten eller i varmt vatten. Och då kokar de på ett par minuter. Och då kan du göra någon slags gryta eller sås av de här.
Så, nu ska vi vidare på vår resa genom Sverige. Stockholm har flera hundra naturområden som är lättillgängliga för alla. Fast det förutsätter ofta att du kan ta dig fram överallt på egen hand. Det är lite svårare om du använder rullstol. Det vet Anders André och Kalle Norman som startat en förening för att inspirera fler att ta sig ut i naturen även om man har ett fysiskt hinder av något slag.
I och med att vi upptäckte att vi klarade av mer än vad vi trodde och mådde bra av att komma ut och så. Då. Och sen så fick man ju ofta de här frågorna då att ja, hur vågar ni åka ut och tänk om det och det händer. Och man fick ungefär samma frågor. Och då kände vi bara det att ja, men då kanske vi kan börja anordna promenader. Så folk får upptäcka att det inte är så jäkla svårt. Nu har vi två rådjur där borta. Det ser man ganska ofta här faktiskt. Vi hade en aktivitetsdag i våras i Tyresta nationalpark. Och då hade vi en slinga på 5 kilometer som vi tänkte att ja, men den skulle de få pröva på. Vad vi inte hade lagt ut på hemsidan, och det var medvetet, det var ju hur lång den här sträckan var. För att längden är väldigt viktig för folk, och det förstår jag i och för sig. Men då var det många som sa liksom det att ja, hade vi vetat att det har varit så här långt då hade vi inte kommit. Och då sa jag det, nej men då hade ni inte lärt er att ni kanske tar av 5 kilometer. Men nu vet ni det. Och det är kanske inte något man gör varje helg, men i en krissituation så vet man att man klarar av det.
Man växer lite grann.
Ja, visst. Absolut. Ja, ja. Det gör man ju.
Ja.
Jag tänker, det som krävs för er ändå en enorm armstyrka. Eller?
Ja,
vad är det liksom som behövs för då?
Armstyrka och envishet.
Mycket envishet.
Ja, kondition.
Och kondition. Ja.
Och sen får man inte ha det bråttom heller när man är ute.
Men möjligheten för er att kunna åka ut så här då och vara på såna här platser, vad skulle ni säga att det betyder för ert liv?
Ja, det betyder allt.
Ja, det gör det.
Just det här med att uppleva frihetskänslan och att kunna klara sig själv. Det betyder allt.
Vi stannar i Stockholm en stund. Här finns en annan man som gillar att inspirera andra att ta sig ut i naturen. Babek Toloe heter han och han har jobbat både med ungdomar i Tensta och som familjehemskonsulent. Där många han mött har varit ensamkommande flyktingbarn. Och han försöker se till att alla han möter kommer ut i naturen.
Jag tror att vi trodde väl i början att det inte skulle funka, men det hände någonting. När man satt där, när mörkret föll, ja, man satt där vid lägerelden och sen så typ, ja, men man hade myst ner sig lite och hade någon som lutade huvudet mot ens axel. Och sen så började ju snacket. Man började prata om sig själv och ledarna började prata om sig själva och ungdomarna började berätta saker. Och jag tror att det var lite det som gjorde mig beroende till friluftsliv. Den makten, den kraft som naturen är. Den tar ju fram så många sidor hos oss. Så det är sjukt. Och jag tror att man måste kunna rikta den här kraften på rätt sätt. Och jag tror att man måste kunna få ut ungdomar och ge dem möjligheten att få känna och ta del av det här.
Men vad tror du det är då? Att det händer någonting med oss när vi kommer ut?
Människan styrs av sociala koder. De här koderna finns i de områdena som vi bor i. Och de är väldigt styrande. Jag brukar säga att naturen skiter fullständigt i vem du är, vartifrån du kommer, din sexuella läggning, din etnicitet, din religiösa eller politiska åskådning. Den kommer behandla dig precis likadant som alla andra. Din attityd, de roller och de masker du bär funkar inte i naturen. Du kan ställa dig framför ett träd och tjafsa hur mycket du vill. I slutändan kommer trädet att fortfarande stå kvar när du går hem. Så det är den som vinner. Så att det är bara att lägga ner attityden.
Hej!
Hej. Kom igen nu! Kom igen! Hela vägen upp!
Är det sådär dina ungdomar låter när de kommer upp?
De här är
Kebnekaise. De är lite yngre.
De är så mycket. Vad vi gör, vi sitter och pratar. Vad gör ni? Ni ska gå till det gröna. Ja.
Jag är jättesvettig.
Ja, men du är så duktig.
Hej då.
Hej då. Man får höra ganska tidigt att så här, män gråter inte. Det är fel att visa svaghet. För någon kanske kan utnyttja den svagheten till sin fördel. Och då växer man upp i så här. Att gråta är inte okej, att vara ledsen är inte okej. Man får inte visa att man är rädd. Men sen så när man sitter där i det här, när det är mörkt. Alltså det enda man har som en trygg punkt är relationerna man har till människorna som är bredvid sig. Och sen så elden. Så kryper ju den här rädslan fram. Och jag tror inte det är diskussionerna som följer med, utan det är det som händer när de helt plötsligt så här flyttar och sätter sig så nära.
Hej.
Nej, men då, det är så att de liksom kommer och...
Ja, men de kommer och sätter sig så här tajt in på en och man blir så här... Och de vågar ju... Man märker ju att de är lite så här främmande, skrämmande, lite små nervösa över att det är mörkt. Det blir mörkt. Men man bara låter det vara. Så här. Man lyfter inte upp så här, vadå, är du rädd? Eller? Det är inte viktigt, utan de kommer och sätter sig bredvid och sen så får de ju den här tryggheten av att vara nära. Och jag tror att det är det som är viktigt för dem. Då får de ju möjlighet att vara sig själva utan att någon dömer dem. Så man blir ju lite som naturen. Man dömer inte dem för vem de är.
Eller, det här trädet som
ja, men när man blir det här trädet som de kan tjafsa med, som fortfarande kommer stå kvar oavsett hur mycket de än tjafsar och kallar den för saker, så är man ju fortfarande kvar. Kaffe har jag lärt mig. Det är ju viktigt. Du fick den gröna kåsan. Jag hade med mig en rosa också. Nej, men jag tycker det är lite så värdelöst att saker gör sig grönt ute i naturen. Det är så upplagt för att tappas bort.
Jag kommer aldrig att hitta den
igen. Ja, nej, men neonfärger är ju, har jag lärt mig efter många år. Det är bra.
Babek Toloe jobbar för att fler barn och ungdomar ska ta sig ut i naturen. Några andra som har gjort det i över 100 år är scouterna. Och på ett scoutläger utanför Luleå träffade jag de rutinerade scouterna Hedda Noy, Elinor Gånvall och Nelly Westman.
Jag gillar känslan att man aldrig behöver tänka på tiden eller så. Och att lägga sig i ett tält och liksom vara trött efter att ha gjort saker en hel dag. Och så gå upp tidigt också.
Du gillar att gå upp tidigt alltså?
Ja, alltså man vaknar som av sig själv alltid tidigt när man sover utomhus.
Tala för dig själv.
Jag typ, när det är skola och jag typ vant mig vid skolan att jag vaknar klockan 6:30 och så. Då är det liksom, då vaknar jag automatiskt så. Men nu vill jag föredra och typ sova till 9:50 typ.
Okej, så ni håller inte med här? Ni tycker Nej. Att det är, man Nej, sover länge i tält, eller?
Ja. Jag föredrar inte att typ sova till 7:30 som de går runt och ringer i tälten. Nej, men typ bredvid tälten typ så här nära bara. Ringer i klockan och vaknar i ett oljud att det är typ en kvart kvar till frukost.
Halvtimme tror jag att det är.
Ja, en halvtimme, men idag var det en kvart.
Var det en kvart? Men det var därför jag kom sent. Men jag tolkar det som att ni ändå gillar att sova i tält.
Ja, det är jättekul.
Vad är det som är skönt med det då?
Jag gillar när det är så här, när det regnar på tältet. Då har jag lättare att somna och så. Och sen så tycker jag att det är så här lag. Man måste klä sig lite med andra. Man kan inte klä sig i typ kortbyxor och linne när man ska sova. Utan här måste man ha typ underställ och flis.
Scouterna lär sig att överleva i naturen. Och kunskapen kring det kallas också bushcraft av en del. Att kunna överleva och leva i och av naturen. Johan Forsberg i Strängsered har i över 10 år lärt ut de här kunskaperna.
För 10 år sedan, det fanns intresse då med, men det var nog ganska smalt egentligen med då. Det är där på sätt och vis nu med, men nu är intresset mycket, mycket, mycket större. Det finns ju en... Folk har ju en stor dragningskraft nu. Jag brukar säga att jag har en typisk kursdeltagare. Det är nästan man är det ju oftast då, som är någonstans mellan 30 och 40. Och han kanske har haft ett friluftsintresse som ungdom eller som barn, föräldrar som tog med en ut. Och nu sitter de själva med barn och familj. Och då vill de ut igen, men då vet de inte riktigt vad de ska göra. De tar steget ut egentligen. Och då vill man ju lära sig och liksom man vill ju inte, man vill ju ha något enkelt, man vill ju liksom koka kaffe och grilla korv och liksom ha det mysigt som Thor säger då, va. Men sen är det det med att det finns så mycket annat i det, när vi slöjdar och kommer vissa och ska vi tälja sked, säger de, och det är ju inte riktigt vad de vill här, för sen får man ju nästan sparka på den så de slutar tälja för att de tycker att det här var skönt, det här var avkopplande att sitta och bara tälja då. Det är sånt där vi alltid gjort, vi har ju alltid suttit och tält folk, men jag menar, bära kniv var ju vanligt förr, men nu är det ju, ser man det som ett vapen och det är hemskt och farligt, men folk har ju alltid tält och nu, även som ren avslappning, och det var det man gjorde, det gör ju inte folk på det sättet längre. Så det... Här har man ju något riktigt bra egentligen. Det här är ju en tall och så troligtvis har den fått en ganska stor skada här. Och tallen är ju...
Det är liksom fallit bort, all bark, ja, nästan är sliten på ena sidan.
Ja. Det som händer när en tall får en skada, till skillnad från andra träd, så då skickar den kåda till den delen som är skadad. Och för att läka såret, precis som ett sår på huden, man får en skorpa nästan åt. Då får man massa, och det betyder att trädet som är skadan är, det är ju fullt av kåda då. Och det är ju som bensin nästan här, det brinner ju otroligt bra. Men det här är även något man har gjort förr i tiden. Då har man barkat, randbarket eller sådana här träd då.
För att få fram då kolen,
ja,
eller?
Ja, för att då låg du det i botten på en timmerstuga då. För att och det gör att det är som en gammal typ av tryckimpregnering då. Och det är därför många gamla stugor fortfarande kan stå upp, för de börjar inte ruttna i botten för det med.
Men vill man liksom ta med sig kolen nu? Ska man,
ja, bara... det kan vi ta ner en bit, för det här är även det här har man ju framställt i det här, du framställer träkärra av.
Mm.
Fast du torrdestillerar den här träden då. Så det är därför det är bra med syxan i det här läget. Då kan man hugga den en liten bit.
Och det får man göra? Man får liksom...
Nej, det ingår inte i allemansrätten. Nu har vi ju rätten att vara här och göra sånt här. Så det, då har vi ju...
Eftersom du håller dina kurser här. Så
ja. Det är därför man har möjligheten. Och det är det som är när man har kurs då. Att då får folk möjligheten att få prova detta. Det kanske inte alltid... Men jag brukar säga att det är inte farligt att fråga markägare, för det här är ju en skada i trä. Va? Det här går ju inte att skicka till sågen heller. Då, utan, men det är ju fantastiskt användbart.
Ja, att vilja föra vidare kunskaper och intressen man har till sina barn är nog inte så ovanligt. En av Sveriges främsta sportklättrare på damsidan är Anna Söderin. Jag träffade henne och hennes pappa Gudmund vid en istäckt klippvägg på Frösön i Östersund. Oftast klättrar de och åker på turer tillsammans, både i Sverige och utomlands. Och så här berättar Nanna om tankarna som åker genom huvudet när man är där uppe på klippväggen.
När man väl sätter en led, eller då vill man ju vara... Då tänker man inte så mycket på, förutom att man ska liksom vidare. Eller att liksom, hur ska jag tänka, nu ska jag vila, nu ska jag... Det är ju väldigt mycket teknik när det blir svårare och svårare. Att du kanske måste göra något speciellt med kroppen för att komma vidare till ett annat grepp. Eller om det är den där att du gör den på första försöket, då måste du ju vara ganska snabb i besluten. Och det brukar jag skratta lite åt, för att jag har världens beslutsångest. Mina kompisar, de hatar att gå. Liksom, jag kan inte välja en blomma och blomma färn, jag kan inte. Men när jag klättrar då, och ska göra en sak på första försöket, då måste jag ta väldigt snabba beslut. För annars kan det ju bli att jag blir för trött och ramlar av det eller så. Och det tycker jag, det är väldigt, väldigt roligt att du måste liksom... Bestämma dig, kolla på berget, bestämma dig. Ja, så ska jag göra. Och så testar du och förhoppningsvis så går det. Och går det inte så kanske du valde fel väg eller du liksom, eller var för svag helt enkelt. Jag gjorde en led nu i Grekland som är nog den mest fysiskt tunga jag har gjort någonsin. Och det är inte den svåraste leden jag har gjort, men den var väldigt lång. Det var en sån jag gjorde på första köket, så att det var väldigt... Ja, men jag måste bestämma mig hur jag ska göra. Och jag fick, ja, men det var väldigt tung. Alltså jag blev väldigt trött. Och då kom jag till en position när jag stod och tänkte så här att du måste försöka liksom hela vägen nu. Och så kollade jag ut och då var det en sån stor formation. Man kan tänka sig nästan som isen att det var en stor formation som jag fick luta mig ut och runt. Och så såg jag att det är jättebra grepp längre upp. Det var som en droppsten. Som kan bli i grotten när det droppar ner så blir det såna stora liksom, tappar ner. Nu ska jag se, nu kommer han ner här.
Nu ser vi han inte längre.
Nej, nu tror jag han har satt fast sig på toppen.
Nu börjar han åka ner.
Och då tänkte jag, nu tar du i allt vad du kan. Nu ser du till att komma till dig. Då får man liksom peppa sig själv på något sätt. Att det blir de här man brukar se på TV när det är en ängel och en jävel. Alltså att man ska liksom prata med... Att man har som två, en säger men släpp det här, är jättejobbigt, och en som säger men du vill ju det här. Och det var väldigt roligt när jag klarade den leden då. Alltså det är som en någon annan slags känsla på något sätt. Ja. För då har jag fått utmana mig själv i huvudet mer än kanske mer i kroppen. Nog för att jag var väldigt trött, men mer det här peppa sig själv på något sätt. Och det är väl lite grejen också med klättring, att även fast vi är två så är det ju jag själv där uppe och ska liksom övertala mig själv. Jag kan ju säga nej och åka ner igen. Så kan jag göra.
Man ska vara lite tävlingsmänniska och envis. Gud vad jag står på repet här så att jag inte håller på att släppa ner den.
Bara.
För nu kommer han.
Ja, han klättrar upp sig
toppen. Har det gått bra? Woho! Det där ser ju kul ut. Ja. Betydligt roligare att ta sig upp.
Exakt. Ja.
Det brukar de flesta barnen också tycka. De vill bara hänga i
det. Det är jag och barnen.
Ja.
Att klättra är något av det första vi lär oss som barn. Och innan eller efter det ställer vi oss upp och börjar gå. Någonting vi har gjort i flera tusen år nu. Och idag kan vi ju färdas snabbt till nästan alla platser i världen. Och de flesta är inte tvingade att gå i snårig terräng uppför branta berg och ner i djupa dalar. Men många av oss vill ju det här. Angelica Mejstedt är en riktig vandringsnörd och ger sig ut på tur så ofta hon kan. När jag träffade henne gick vi längs Dag Hammarskjölds pilgrimsled på Kungsleden. Några veckor innan hon skulle vandra Sankt Olavsleden, som är en 56 mil lång pilgrimsled från norska till svenska kusten. För henne handlar det inte alltid om att göra en utmaning. Hon söker någonting hon själv kallar hikefulness.
Alltså hikefulness, det tycker jag fångar mycket av det här närvaron. Som allvar jag hittar i naturen. Och det finns inte riktigt något bra ord för det. Men det härstammar ju såklart från mindfulness. Och det är sånt här som man kan upptäcka några sekunder då och då man är ute. Sitter framför lägerelden. Eller man stannar och pausar. Känner hur solen strålar. Känns mot ansiktet. Alla sinnen är närvarande. Och det är någonting som jag tror man kan ha väldigt stor nytta av att ta med sig det tänket hem till stan. Att när jag lagar mat hemma vid spisen ska jag inte gå och städa samtidigt eller planera veckans helgaktiviteter eller något sånt där. Utan lagar man mat så lagar man mat.
Oj, nu kommer det en riktig pöl. Vad tror du hade hänt om du inte hade haft det här?
Det vågar jag inte ens tänka på. Det är en så viktig ventil för mig har blivit. Och man kan hitta olika sätt att hitta balans. Och just vandring har blivit, för mig blivit ett viktigt sätt att hitta den. Och just för att det blir sån väldigt stor kontrast mot just stadslivet. Med asfalt och betong och datorer och internetuppkoppling. Så är det ju väldigt lätt att hitta till just den här närvaron ute i naturen. Jag tror att vi i vardagen rusar på i sån takt att man kanske inte ens märker allt man gör. För jag tror vi alla gör otroliga saker varje dag. Men man stannar inte upp tillräckligt länge för att klappa sig själv på axeln. För att det inte är lika påtagligt vad man har gjort. Nu blir det ju någonting väldigt tydligt här ute. Dels för att det är geografiskt. Man kan liksom säga att jag har gått från den här punkten till den här punkten. Och nu har vi ett tydligt avslut. Och det har man kanske inte på det man gör. Så mycket där så är man också kan ta med sig ett tänk att, att för sig själv få avslut och sträcka på sig i det man gör i vardagen också.
När du är ute i naturen, i skogen, i motionsslingan eller på fjället, har du då koll på vad du ser och hör omkring dig? Vilka träd är det som höjer sig mot skyn där du går? Och är det en nötskrika eller en svala som sjunger? Thomas Öberg som är biolog, fotograf och skribent och för en del en välbekant röst från Naturmorgon i P1. Han menar att vi blir allt sämre när det gäller kunskap om naturen.
Jämför med hur det var för 50, 60, 70 år sedan då varenda svensk skolelev skulle pressa 100 växter på sommaren. De kunde ju växter, men idag är det inte så. Så att därför vill jag ju berätta om det här på ett sätt som att det förhoppningsvis väcker intresse. Och att människor blir intresserade och vill lära sig mer. Och då tror jag att det är mycket, jag jobbar ju väldigt mycket med texten. Då är det väldigt viktigt att berätta om vad. Nu hörs det en nötskrika. Kommer flygande här. De far nu och samlar mat och hamstrar här. Ja, då tycker jag att det klassiska sättet att skriva skyltar, där man skriver att i naturreservatet förekommer, och sen räknar man upp lite fåglar. Sällsynt observeras också, och sen räknar man upp några till. Hur kul är det? Jag tycker jag vill höra vad de olika djuren gör. Och det är väl det språket jag vill ha. Skrattmåsar och dvärgmåsar fladdrar över vattenytan på jakt efter sländor. En brun kärrök kretsar över kaveldunet. Då lever vattensorkar och grodor farligt. Alltså redan här får jag bilder av vad djuren håller på med. Det är så mycket intressantare, tror jag, och medryckan än att höra att här förekommer bland annat. Kan jag vara lite väckelsepredikant och liksom väcka människors intresse för att faktiskt lära sig någonting? Kanske rent av ta reda på mer.
Oj, var det där en nötskrika?
Det var en nötskrika, ja.
Jag tillhör ju en av dem som inte kan fågelläten särskilt bra. Men tycker det är spännande, för varje gång man är i skogen så funderar man, vad är det här nu för någon?
Vi kommer att landa i granen där.
Är det den vi ser?
Ja, visst. Det är en kråkfågel. Låter ju inte så fagert i våra öron. Det är inte en koltrast precis. Du såg den vita övergumpen som lyste väldigt när den flög iväg. Det är också typiskt kännetecken.
Men kunskapen som du säger, den fanns ju kanske hos, ja, det blir väl ändå din generation, ja. Och innan, och sen efter det har det liksom mattats av.
Ja. Jag tror det, och särskilt artkunskapen. Den var ju inte på modet längre på 70-80-talet, ens på universiteten. Man skulle inte kunna arter, man behövde inte det.
Oj, men här är det en liten råttamus som har blivit.
Men ser du, en liten
skogsork.
Det är en skogsork, den var jättedöd, ligger där platt. Jag vet inte vad som har hänt med den, men ser att den är ganska kort, lite hårig svans.
Ja.
Och då är det alltså inte en mus eller råtta.
De har längre svans.
De har längre slant. Och sen finns ju egentligen inte möss här uppe i Norrbotten, utan det som finns, ja, så är det. Den som finns, det är sorkar och lämlar, men det är en sork det där. En del pratar ju om biologisk analfabetism idag. Alltså att barn har inte ens språket för det här med naturen. Just i och med att man inte har arterna med sig. Det som man har väldigt stor vikt vid förr i tiden. Och sen är det också så att det du vet någonting om, det upptäcker du. Det du inte vet någonting om, det märker du inte ens när du kommer i naturen. Kan du ett fågelläte, då upptäcker du den där fågeln hela tiden, lite varstans. Kan du inte fågellätet, då är det bara ett kvitter och det säger ingenting till dig.
Vår resa genom Friluftssverige är slut. Men om du vill höra mer av de här personerna jag träffat under året, få överlevnadstips, till exempel vilket vatten du kan dricka i naturen, eller hur du ska tänka om du går vilse. Eller om du vill se bilder och recepten på friluftsmaten vi lagat, så kolla in sverigesradio.se och sök på Ute med P1. Eller lyssna där poddar finns. Om några veckor, måndag den 30 januari, är vi tillbaka igen med nya avsnitt. Då får du bland annat höra om det här.
Wow, det är skönt.
Ingen som håller på att lägga sig nu.
Ja,
ser du det?
Alltså det är skönt.
Det är lite som här.
Jo, här.
Ja,
det är så skönt. Jag
simmar ju som rakt.
Ja, det är varmt i åtta.
Jo, precis. Här ska vi stanna.
Ja.
Oj, oj, oj. Ja, man får ju öva på kryp till kryp.
Ja.
När vi kommer ner så kan vi sitta mjukt och så kan vi se alla facetter som det kallas i taket. Och så får man liksom, då får du känna just att vara inne liksom på riktigt.